God morgon måndag.
Det är fortfarande sommarvibe.
Bästa, alltså nu vet jag inte dock om det är bästa dagen på veckan. För nu ser alla veckor likadana ut.
Vad menar du?
Ja, men måndagar brukar vara den bästa dagen.
Aha, okej, du menar att man inte vet om det är måndag eller tisdag.
Nej, men vi är ju här för att påminna er.
Ja, precis. Att så det är måndag idag.
Så idag är liksom
bästa
dagen på hela veckan. Idag ni ska ta tag i alla grejer ni inte har valt att ta tag i på semestern.
Exakt.
Hela den biten.
Eller inte, alltså vem orkar göra det då när man har semester?
Ja, men det kan vara skönt att alltså ha en dag då man faktiskt är lite effektiv och gör saker och ting och inte bara liksom.
Jag fattar.
Men vi är ju inte ensamma idag i studion.
Nej,
såklart.
Nej, det är vi ju inte. Vi har med oss ytterligare en gäst.
En lite otippad gäst skulle jag säga.
Ja, alltså våra lyssnare var ju ändå så. Vad hände här från Bianca Ingrosso till liksom den här personen, vilket jag tycker är så kul.
Jättekul. Jag var liksom nervös när det här blev spikat och var så här, men gud, så att jag har liksom.
Du var jättenervös.
Jag har levlat ChatGPT på ett sätt och alltså verkligen fått fram lite roliga frågor faktiskt.
Ja, gud vad kul. Välkommen Jan Manuel.
Tack så mycket.
Vi har ju en gruppchat med podden. Och Lojsan igår var såhär, alltså jag är lite nervös över Janne. Och jag bara, Lojsan, han är världens nallebjörn. Han är så snäll. Alltså, det är du ju. Du ser ju ganska...
Du ser väldigt hård ut.
Men du kanske kan vara hård också.
Vet du vad, jag vill säga det. ChatGPT, vill du säga vad de sa om dig? Eller den lilla...
Jag vet inte om jag vill egentligen.
Jo, men det var, alltså, jag tyckte ändå, det gillade jag. För jag kände så här, men då kanske vi är lite lika. Att du är alltså rak och ärlig och att du vill ha alltså så här, ja men du, Jan Emanuel uppskattar direkta frågor även om de är obekväma. Han har ett sätt att formulera sig som ofta är tydligt och no bullshit, och han svarar gärna på tuffa frågor.
Ja, det var väl bra.
Det var fint.
Ja, det var jättebra.
Jag tycker ChatGPT, alltså de sa massa fina saker om dig faktiskt.
Ja. Ja, då gillar jag också chatten.
Ja. Otroligt, men jättekul att ha dig här.
Kul att vara här.
Lyssnar du på Måndags Vibe?
Får man ljuga?
Nej, det är klart man inte får ljuga.
Jag menade nej. Ja. Men jag vet inte varför jag sa ja.
Jag tänkte så här, influensprogram, då ska man väl bara anpassa sig. Ja, ja, det där lyssnar jag på varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag.
Jag lever för er på måndagar.
Skulle jag inte ljuga?
Nej.
Jag har inte lyssnat.
Nej, alltså, du...
Jag har lyssnat på Hanna Panna jättemycket. Singularis bara på henne.
I andra sammanhang. Jag tror du skulle säga att du har lyssnat på hennes andra podd. Och då har
du
gått härifrån. Dörren är där.
Bara live när hon har berättat hur saker ska stå.
Vet du vad? Jag tror du är inte riktigt vår målgrupp. Vi har liksom tips på restauranger i Stockholm. Vad man ska göra med tjejgänget på semesterresor. Outfits. Så att jag förstår.
Ja.
Men det är bra med ärliga svar.
Alla kommer väl få se sen. Men jag och Jan har ju ändå lärt känna varandra. Under väldigt speciella omständigheter. Skulle man väl påstå.
Jag kan ju säga att så här, när du då sa att Jan bara, men ska inte Jan gästa podden?
Mm.
Jag var så här, hur kom du på det? Nej, men jag känner honom. Jag bara, sen när då? Alltså.
Ja, jag hävdade ju att vi gick i samma klass i nian och att Hanna var störtkär mig då. Jag bara, nej, det där kan du glömma.
Men hur väl känner du varandra nu? Är det så att ni ses på en kaffe då och då bara för att catch up? Eller?
Nej, vi har ju faktiskt inte gjort det.
Ja, jag har tänkt på det flera gånger.
Ja.
För det har liksom inte gått hela vägen bara.
Nej. Men det kommer ske.
Det kommer ske. Kul.
Men Jan, gillar du måndagar? Eller vad är din liksom inställning till måndagar? För vi älskar ju måndagar, jag och Lojsan. Därför vi har podden som heter Måndagsvibe. Vi släpper dem på måndagar. Vi är liksom så big fan av måndagar.
Ja, jag tycker att det är lite viktigare vad innehållet av dagen är snarare än vad den kallas. Så att det är mycket roliga saker på måndagar, så då gillar jag måndagar. Jag är värdelöst på måndagar, då tycker jag inte om den måndagen.
Okay.
Men jag är ingen så här dagsfascist som säger, det är ju torsdagar fan heller.
Oj, det har jag verkligen. Alltså så här, hatar tisdagar.
Ja.
Men då kan jag också tycka, alltså det här handlar jag, tycker jag och Hanna lite, och det är det vi förespråkar, att boka inte in jobbiga saker på måndag. För måndagen är liksom första dagen på nya veckan. Så att har du en jobbig måndag, då kan resten av veckan kännas lite tuffare. Men då typ som vi älskar ju då så här, typ fuldagar på måndagar. Mm. Och bara typ sitta med saker och ting man har skjutit upp, så man får så här lite så här duktig...
Alltså lite admin-grejer hemma i mjukisbyxor typ.
Exakt. Mm. Det är en toppen måndag. Inga möten, inget sånt.
Mm. Vi har ju fått in massor av frågor. Och jag undrar om vi ska liksom lära känna Jan lite först.
Jag tror det, för också våra lyssnare liksom och
exakt.
Hela den biten.
Vart kommer du ifrån? Är du från Stockholm?
Nej, jag kommer från Gottsunda heter det. Ett område utanför Uppsala.
Ja, just det. Det kommer jag faktiskt ihåg. Du har sagt till mig redan. Du, alltså vad är liksom, vad gör du för en living? Hur ser din vardag ut? Den ser, som du sa kanske lite, så ser den väldigt olika ut.
Då är det privilegiet att jag kan få bestämma lite över min egen vardag. Jag har en väldigt, väldigt snäll chef.
Mm. Och det är du själv?
Det är jag.
Ja. Jag bara, vem är din chef?
Alltså, vem är chefen?
Nej, men så han kan liksom anpassa. När jag säger till honom så att den här måndagen det känns inget vidare. Han bara, nej men gå hem.
Då får du liksom boka av allt bara.
Ja, du känns inte bra idag. Så vad fan, jag går väl hem då.
Men det känns ju ändå lite som att du är en doer. Att du gillar att ha full rulle, eller? Men lever det goda livet. Men det kanske...
Nej, men det är ju klart att man vill göra rätt för sig på sitt sätt. Men det är ju inte så att jag så här, tänk om jag bara kunde överboka mig en dag så jag bara går runt och är tokstressad hela tiden. Gud vad kul. Utan det är väl snarare att man försöker hitta de sakerna som verkligen ger någonting tillbaka. Och snarare vara duktig på att inte boka in sig. Att när någon presenterar en idé som låter så här, åh gud vad kul. Så kanske du analyserar den några gånger och lyssnar några extra gånger och inser att det är ju helt värdelöst. Det var ju bara någon som var trevlig som sa det. Och så skiter man och går på någon möten och på så sätt så får du din vardag bli mycket enklare för du sållar bort skit. Så slipper du vara så stressad.
Mm.
Så det är väl ungefär det jag ägnar mot, att sålla bort saker.
Ja. Det är i och för sig väldigt, väldigt smart. Det borde vi lära
oss. Vi borde faktiskt vara lite mer kunniga. Gud vad mycket, alltså mycket onödiga möten och mycket onödig tid och pengar.
Speciellt
man har lagt
möten
på saker och ting.
Alltså vissa personer som ska ha möten om helt ovärda grejer.
Som också ett samtal på 5 minuter.
Ja, då hade du kunnat mejla där eller kunnat svara nej direkt.
Och särskilt om man sitter och mejlar med någon eller till och med pratar med någon i telefon och så bara, men vi kan väl ta ett möte? Men vi sitter ju i telefon, säg vad du vill så kan jag säga ja eller nej. Ja, men alltså, det är bättre om vi ses, varför? Ska du säga saker som du inte kan prata om på telefonen? Är du kriminell eller?
Men vissa är ju så här beroende typ av att så här ses och ha det mysigt och så här gulligulla in någonting. Så jag tror att det är lite personlighetsgrej.
Då skulle de gå till en terapeut, inte till mig. Även om jag är terapeut, då ska jag pröjsa om de ska sitta och terapeuta med mig.
Okej, helt rätt. Men okej, så har du liksom en drömdag då? För det brukar vi prata om lite i måndagsvibe. I podden alltså.
Ja, det finns ju olika former av drömdagar. Man har ju den familjära drömdagen när man får sitta tillsammans med dem som är nära och käka frukost och ta det lugnt. Och sen finns det den alternativa drömdagen som är att du vaknar tillsammans med de vännerna som du tycker är roligare och kanske öppnar en Cola Zero. Ja. Men redan från början på dagen och så kör man och har liksom en lus istället. Liksom.
Älskar lus.
Ja.
Det är typ det bästa jag vet.
Lus är faktiskt otroligt.
Lunch utan slut.
Ja.
Och gärna från frukost.
Ja, precis. Frukost utan slut.
Och gärna man vaknar ihop. Man har, liksom, man har kört, man har varit igång på något ställe. Och så vaknar man, träffas i kanske hotellfrukosten. Och sen så kör man bara vidare. Det rullar liksom.
Alltså det kan jag säga faktiskt som vuxen. Att, alltså också sleepovers med alltså, vuxna. När man typ antingen åker på semester ihop och bor i samma hus. Eller så här, vi gjorde typ för några veckor sedan. Sov vi var på middag i stan. Och så behövde vi barnvakt. Så våra vänner passade barnen så sov de där. Så vi valde att sova över också. Det är så underskattat att så här, vakna upp på morgonen, du vet, jag hade en tjejkompis att dricka kaffe med medan killarna låg och sov.
Mm.
Alltså att man har lite mer vuxen sleepovers, för dagen börjar ju faktiskt lite mysigare då. Man får liksom lite
det är mysigt.
Lite mer härlig energi.
Mm.
Får man slänga in en fråga som gäst? När du säger så här, som vuxen, hade du en åldersgräns på att bli vuxen eller var det någonting i livet som gjorde dig vuxen? Och i så fall, vad var det som, när du definierar dig själv som vuxen, vad lägger du i begreppet?
När jag fyllde 30.
Ja, det var åldern.
Mm.
Det var det som blev det.
Ja, alltså det var inte barn, det var ingenting. Det var alltså enbart ålder. Som var så här, nu är jag vuxen. Nu, och sen också
Loisen är ju väldigt så att hon kan bestämma sig för saker. Och så är det så.
Alltså
så här, ja, du är väldigt så här... Jag är vuxen när jag är 30. Och då kommer hon känna sig som vuxen när hon är 30.
Ja, jobbigt om du tänker så här, jag kommer bli ful när jag är 40. Och så bara, bopp.
Nej, men vet du vad? Där har jag en annorlunda. Jag blir bara snyggare med åren.
Ah, okay.
Ja. Och då har jag bestämt mig. Jag kämpar för det.
Som en gammal Chevrolet. Liksom. Det blir snabbare och snyggare. Ja, bra.
Men nej, jag tror också så här, när ens vänner och alla börjar skaffa relationer så blir det lite svårare att hålla ihop. Liksom, för jag är alltid, man har ju bott med tjejkompisar, man har liksom varit på mer resor ihop och allting. Och sen alla skaffar de här vanliga villa, Volvo, Vove. Så blir det så himla så här går livet till. Man är på middagar, sen går man hem och sover med sin pojkvän. Och sånt tycker jag kan liksom... Ja, men det är ju vuxet. Men mycket roligare då att liksom spexa till det lite. Och, ja, men sova över med kompisar. Jag har en tjejkompis som så, alltså, så här, bor hos oss på landet. Eller liksom, ja, sleepovers.
Jättetrevligt. Alltså, vi... Gud, det finns så mycket att prata med dig om, Janne, känner jag. Så jag vet liksom inte hur vi ska...
Alltså, gillar du att kallas Janne?
Av min mamma och av Hanna Panna.
Ja, ja. För det känns
förlåt.
Så...
Janne.
Nej, men så det känns...
Men Jan låter så hårt. Det låter så hårt att säga.
Jag gillar det. Som sagt. Du är undantaget som bekräftar regeln. Du och mamma.
Det är perfekt. Det är perfekt.
Men en liten innan vi liksom kommer in på alla frågor, för det här är fortfarande lite lära känna. Mm. Om du hade fått ändra eller göra om något i ditt liv, vad hade det varit då?
Alltså men för du har gjort väldigt mycket liksom. Alltså jag vet inte hur mycket vi ska gå in på, men så här, du har ju släppt böcker, du har varit engagerad politiskt, haft ett parti.
Du har vunnit Robinson.
Vad mer? Alltså du, vad, berätta, tänkte jag säga.
Nej, men jag har startat ungefär 100 olika företag, och då ska man inte säga att varje företag har liksom blomstrat och varit fantastiskt, en del av bara våra ägarföretag och så vidare. Men när jag liksom försöker kittla mig själv och skryta, även om egen skryt luktar illa, så har jag trots ganska många företag så har jag aldrig gått i konkurs. Och det tycker jag för mig har varit en viktig grej, lite hedersamt. Och det är väl den delen i... Ja, vad ska man säga, det historiska utöver och såklart barn och så vidare, som ändå så, oh, fuck it, jag har i alla fall aldrig gett upp på någonting.
Nej.
Men om det kommer till vad man skulle vilja ändrat på bakåt, alltså dessa, alla som säger så här, jag skulle inte ändra någonting, jag ångrar ingenting, bara dra åt helvete.
Det är ju tyvärr
jag.
Jag tror vi inte har reflekterat hårt nog, förstår du?
Nej,
sen, eller startat 100 bolag.
Sen kan det också vara, vad ska man säga, levnadsförutsättningarna. Och sen är ju du ett unikum. För att när du började säga, gå runt och vara så jävla glad här, tänkte jag, men sluta spela, du är psykopat.
Tänkte du så?
Ja, det är klart, det är bara en till om de här leen. Så fort någon stänger dörren så bara så börjar de hugga sig i armarna.
Ligger liksom.
Ja, ja, precis, fosterställning. Men så visar det att jag bara, men sluta ljug. Men hur mår du? Ja, men bra. Jag bara, men sluta ljug. Ja, men jag tycker alltid är kul. Jag bara, men nej, det tycker du inte. Men sen så visar det sig att antingen så är det ju super, super, super psykopat som verkligen håller den här grejen hela tiden. Eller så är det ju ett unikum. För att inte gå runt och ångra sig för vad man sa eller gjorde igår och tycka att saker och ting är jävligt plågsamt är ju fantastiskt. Det är ju nästan som att man skulle på något sätt ta en liten kopia på det och använda som någon så här, som ett facit för hur man ska leva om man nu ska hålla sig glad. Mm. Men sen får man väl kanske inse att dina förutsättningar inte speglar medianen. Eller
nej, så är det.
Medelmänniskan, så det blir svårt att hålla.
Ja.
Men om jag nu ska svara för mig själv, så skulle jag säga att jag ska ångra sinnessjukt mycket saker. Och i grunden att man så här sket i... Ja, men, om man går långt tillbaka, jag skulle jättegärna gått i skolan typ. Det hade varit en bra grej.
Du tog aldrig studenten?
Nej, jag hade ju en ofullständig grundskola. Jag läste in en del på folkhögskola sen. Men, och hela inställningen till människor, hur man... Nej, jag har fantastiskt mycket som jag ångrar. Jag har faktiskt sammanställt det i en bok, så den kan ni läsa när ni har tråkigt.
Men du är inte där att så här, varje alltså misstag eller alltså varje sak du ångrat, att det ändå har gett dig en lärdom? Att så här, det är ju den som har fört dig till där du är idag och hur du ser på saker och ting.
Alltså, jag tänker att det kanske är klart att jag har gjort det, men att man ändå kanske hade
önskat att man hade gjort saker lite annorlunda.
Tagit en annan väg, typ, eller?
Jo, men klyschan att man alltid liksom lär sig av sina misstag, det är ju just för en klyscha, för att det helt enkelt inte är sant. I så fall hade ingen vaknat upp bakfull två gånger. Liksom. Men däremot så är ju livet lite grann, nu pratar jag inför en generation som inte har en aning om vad jag pratar om, men förr i världen så fanns det bredspel, och då fanns det en grej med två små hjul på varje sida, och så skulle du få en kula och rulla mellan olika små hål.
Ja.
Så ni som är 100 år och äldre förstår vad jag menar. Men om du har gjort det några gånger, så då kan du ju få kulan att rulla runt hålen. Det är det som är poängen, för då kommer du runt. Mm. Och det är ju det som livserfarenheten gör. Det är att du kan ju åtminstone parera så att det inte gör lika ont när man ramlar varje gång.
Mm.
Och det är väl ungefär det man kan använda de här kanske mindre sköna erfarenheterna till. Och faktiskt så går det ju att återberätta, och du kan ju försöka förklara för folk att gör inte så där i alla fall, för jag testade på gånger, det gick så där.
Men vad skulle du säga annars att du har som så här bästa livsmotto, eller typ har du någon så här typ en sån klyscha som det är så här, som du brukar tänka på ibland och vara så här, eller dela med dig av eller något som är liksom din din grej.
Ja, om man nu ska verkligen säga att gå på riktiga klyschor.
Mm.
Det här med smärta och rädsla. Det är ju egentligen så här, det är överlevnadsinstinkter som gör så här att men hoppa inte in i elden liksom, det gör ont. Aj, aj, hoppa, de bara, ej, hoppar in, då brinner upp och så kan du inte göra något mer för att just brunnit upp. Men rädsla är oftast en själslig dimridå som sinkar det sunda förnuftet. För du går in i någonting och så blir du rädd och så undviker du det. Men det, du släpper inte fram det sunda förnuftet som visar vad som finns bakom rädslan. För oftast så är det som du vill till finns bakom rädslan. Du måste komma igenom rädslan för att faktiskt utvecklas.
Mm.
Det finns ingenting i livet som är bekvämt som du blir bättre eller starkare av. Så bortom rädslan och också faktiskt bortom smärtan så finns det där som gör dig till en större och starkare människa. Och vill man göra en riktigt så här enkel liknelse så här, testa att gå till gymmet. Testa att bli en bättre fighter utan att åka på ett par smällar som gör ont. Eller försök att bygga upp din biceps utan att ha av muskeltrådarna. Mm. Och det kommer göra ont, men det är det som får att växa.
Mm. Det där faktiskt, jag träffade en kille som också...
Jävla skräll där. Ja. Och vadå, och ni blev inte ihop utan han, ni så här,
jag vet ni, inte ni, riktigt. Ni gick bara på en dejt. Vi vet, vi får, det är liksom så, men han, då sa han till mig att så här, för jag öppnade väl upp mig lite för honom och var så här, jag kände mig lite rädd för det här, för liksom det som håller på att hända.
Och han bara, jag är livrädd för dig också, ja.
Nej, men och då var han så här, han bara, jag tror att det man alltid är lite rädd för är det man egentligen vill ska hända eller vill göra. Om man känner sig lite rädd för någonting så vill man egentligen dit.
Ja, men 100%.
Och du hörde vad han sa i den meningen, eller du duckade?
Nej, jag förstod vad han sa i den meningen. Jag förstod vad han sa i den meningen.
Förstod, om inte lyssnarna förstod vad han sa i den meningen, så sa han så här: jag är ju här, jag är livrädd för dig, Hanna Panna. Jag vill ha dig, men jag vet inte riktigt hur jag ska bete mig. För jag är livrädd att hamna i en podd efteråt. Jag är livrädd för att liksom hur det här kommer
att
gå. Men jag skulle gärna vilja ha dig. Och hon eldade upp honom. Hon kastade honom rätt in i den där elden. Han brann upp.
Och jag gjorde en låt om honom. Och,
Oh, herregud.
Det var inte han.
Nej, jag vet. Det vet jag givetvis.
Ja.
Men, nej, men det är jävligt sant.
Mm.
Men det kan man ju känna när man, alltså vi som influencers då, som ändå har liksom, ja men försökt, liksom, ja men byggt varumärken eller vad som helst och hamnat i liksom så här.
Och här måste jag då flinka in. I det här viet som hon nu syftar till så ingår inte jag, utan i influencer-kategorin dom. Jag, singularis.
Varför är det i och för sig så? För du är ju också influerare. Men jag tror att det är samhället.
Jag skulle också vilja säga att du är lite influencer.
Ja, men det är du ju. Det måste man ändå ge dig.
Jag är ju en sjukt dålig influencer som då säger saker som jag snarare förlorar saker på än att tjänar.
Ja, fast då är
fast du, du är en annan typ av influencer. Alltså, så du är liksom...
Men det är det som man, men det känns ju lite som att man har satt oss i ett fack. Alltså, och just influencer, att det finns ju jättemånga som influerar liksom. Du, Bianca Kronlöf, alltså Ulf Kristersson, eller liksom, du kan ju nämna
han
många.
Kanske inte influencer.
Jo, men han har väl många följare. Han är väl influencer. Ja, det handlar grupp. Han influerar väl.
Bianca Kronlöf, är det hon, är det feminist?
Ja, exakt.
Ja, men henne själv vet jag om det. Hon är vår program.
Nej, men alltså så här, så att jag tror bara att när man ju säger ordet influencer så tänker man på liksom...
På dig och mig.
Ja, men tjej i bubbla, lite så här, livet är
grejt. Ja, och så här, det här är den bästaste restaurangen i hela världen. Ja. Jag har aldrig haft så god mat någonsin. Och den här lilla smörgåsen som jag räker på, den är så jävla god.
Otrolig. Och sen nästa vecka...
Så får man massa ståla för det. Medan jag då går in och säger saker som att... Det här tycker jag är asknasigt, och så börjar folk bli arga på mig istället. Och det är en udda form av influens i så fall. Att när man kanske, ja, jag tänker att som influencer så ska du väl ändå, för att du ska kunna kalla dig influencer så ska du väl kunna tjäna pengar på det så att du kan leva på det.
Okay.
Och varje gång som jag har sagt allting som jag har gjort offentligt har ju skjutit ut både mina företag och mina intäkter. Så allting som jag har gjort har jag bara torskat på. Så jag är en sjukt risig influencer, måste jag säga.
Ja, det är det ju nog då. Men på något sätt kan man ju uppskatta det. För det är som vi har ju pratat om det här förut i Måndags Vibe. Att vi anser ju lite att... Förut kunde man ju liksom ändå säga lite mer vad man tyckte och kände och tänkte.
Mm, det kan man ju inte.
Man kan inte det längre. Utan man har liksom...
Man kan.
Ja, men då var en riktigt dålig influencer.
Ja.
Nej, men då har man ju istället, och istället har, kan man kanske valt då, som både du och jag har gjort, att så här, kanske inte exakt lika personliga, inte säga exakt, liksom, inte prata om ämnen där man har en tydlig åsikt. Mm. För att man vet att så här, just nu ser samhället ut så att du får inte tycka annorlunda. Mm. För då ska vi måla ut dig och liksom, ja, men svartmåla dig och du, din karriär ska dö.
Mm. Jo, jag gjorde några, när vi umgicks vid några tillfällen så, och det var någon som...
Jan då alltså.
Ja. Mm. Och så var det eventuellt någon som filmade när vi hade samtal. Mm. Och då gjorde jag alltid sån här, att jag kastade in så här lite religion, lite politik. Ja. Och det var så roligt. För att hon, du vet, det här leendet som är alltid där. Och så ser man hur hon ska så här svara. Så ser man så här leendets tokstenar och så bara, helvete, vad fan ska jag svara nu? Det här är ju på riktigt.
Och det är vad svarade
att,
du?
Det är nästan som att hon är sötast.
Jag var ändå lite medietränad i svaren, skulle jag vilja påstå.
Men vad kunde vara ett svar? Liksom? Jag vill inte yttra mig om det.
Ja,
eller?
Men lite så. Ja, jag känner inte att jag ska gå in i det här. Eller typ, jag vet inte vad.
Tänk dig Mike Tyson när han går in, när han liksom gör att när han gungar undan slagen. Så
är det.
Bra tränad.
Ja, verkligen.
Det gäller att ducka eller svara luddigt.
Men har du några, eller du har väl ändå haft, känner du många influencers? Jag tänkte om du har några fördomar om influencers som liksom
såna. Jättemånga fördomar.
Ja, men gud, det? Snälla, säg dem.
Grejen är att det som är med fördomar, det är ju att de folk tror ibland att fördomar är någonting man har som inte stämmer. Fördomar är ju någonting du har som nästan alltid stämmer för att du har sett det så pass många gånger. Det är så här, erfarenheten säger att, och så blir det en fördom. Alltså det finns ju en viss evidens i nästan alla fördomar. Annars hade det inte varit en fördom om du inte hade tyckt så. Men vi börjar från början.
Ja, men vänta, får jag bara inflika där? För jag är inte riktigt villig att hålla med.
Nej,
faktiskt.
Klart att du inte är, för du är ju hela fördomen.
Nej, men för att just att så här, jag kan känna i dagens samhälle att väldigt många har väldigt mycket fördomar om saker och ting de faktiskt inte heller upplevt, utan de är formade av kanske typ föräldrars åsikter, någonting som någon annan sagt, och då helt plötsligt har man fått en fördom.
Är de fulare eller snyggare på Söder? Är det snyggare människor på Östermalm än på Södermalm? Det är som inte svara på, för att de är fyllda med så här, hej, här sprang jag in i en gardin som jag tog med mig ut på stan och gick runt i en palestinasjal. Ja, men det är stilen, men liksom förbannat. Om du, och det är så här, det är en fördom och man får inte säga så. Du kan inte säga att det är vackrare människor på Östermalm än på Söder. Det är ju tabu.
Det finns mer operationer. Alltså,
ja, och det är en snäll, det är en snäll sak att säga. Men hela delen, om vi nu skulle ta in en så här, men jag verkligen skulle sabba stämningen. Så här, finns det några vissa folkslag som skäl mer än andra?
Det är såna här frågor han ställde hela tiden.
Och så får man inte säga. Men såklart att det är så att det finns en kultur bakom sättet om man skäl eller inte. Det är så här, självklart, men man får inte säga det. Men det är ju en fördom. Mm. Och min fördom är att gå tillbaka då på fördomsgrejen. Vi står här och gör kaffe. Och så kommer någon in så här. Hur mår vi? Jaha, där satt den liksom. Vadå, hur mår vi? Är vi en jävla grupp som mår tillsammans? Talar du för mitt mående? Och så går man tillbaka till så här, finns det specifika ställen, kaféer, områden där alla säger likadant. Hej, hur mår vi? Bara, vänta, du kan få en örfil, för du ska säga, hur mår du? Det är så här, nu är vi inne på förutfattade meningar om influencers. Och den
checkade jag av direkt.
Jajamensan. Och det är ju en subkultur. Och i en subkultur där beter man sig ungefär likadant. Mm. Man tittar på den som är mest framgångsrik. Och sen så tittar de underifrån på den som är framgångsrik. Och så brukar man härma den och göra likadant för att det ska bli lika bra. Inget konstigt. Så här har varit i tusentals år. Långt före Kristus gjorde man likadant. Jag kan dra en jättesnabb liknelse kring en av de första influenserna. Han var kung. Han hade gomspalt. Gomspalt innebär att gommen är spräckt inifrån och läppen hänger i två olika delar. Och tvärtom gick han så här, för då får man liksom talfel när man inte har gom. Och vad händer då? Jo, de som är runt kungen, de börjar prata likadant, för det är kungen som är högst.
Fint.
Och då börjar adeln prata så här också. Mm. Och om ni tänker efter, finns det kanske några som pratar lite grann så här fortfarande? Så hur man jobbar som influencer, det är ingenting nytt, utan det är bara att det har... Vad ska man säga? det är först nu när, när nätet kom som det har blivit, som man också kan tjäna pengar på det bara för att vara en av dem som pratar
på det här sättet. Eller var du
mår
med?
Vi?
Så, och, mår vi, hur mår vi liksom?
Men där vill jag faktiskt flika in en grej.
Åh fan.
Ja, åh fan. Jag har också åsikter. Men jag älskar begreppet liksom, hur mår vi? Inte att så här, oh, men gud, tjejgruppen Jan är här, ska vi dricka vin? Oh my god, vi har så mycket att prata om. Men att jag vet att jag har tagit efter det av min pojkvän som också är så här, ja, men hur, vad gör vi? Alltså så här, man sammanstrålar alla lite mer. Så här, hur mår vi? Alltså så här, nu ska vi ändå podda. Hur mår vi? Mår vi bra? Är vi på samma vågnivå? Jag hör dock nu när du säger det att det låter ju väldigt blont. Och liksom...
Nej, det är inte det. Utan det du säger, det är så här. Jag är livrädd för att du ska svara på min fråga. Du vill komma in i ett socialt sammanhang.
Ja, det är sant.
Du vill komma in i ett socialt sammanhang. Säga det som man behöver säga och sen smidigt liksom bolla helt oförärliga saker i den här gruppen. Hur mår kaffet? Var det varmt? Var det kallt? Okej,
vädret
puss,
ute, toppen.
Vädret, hej, hej. Och så går man vidare. För tänk om du skulle fråga så här, hur mår du? Jag bara, fan.
Ja, det har ju hänt.
Det är inget vidare. Alltså. Har du 40 minuter så kan prata ut om det här. Men det har du fixat. För du säger så här, hur mår vi? Och alla fattar. Svara för fan inte på hennes fråga. För hon vill verkligen inte veta.
Nej.
Klockrent.
Alltså, vet du vad? Jag vill dock veta. Men i så fall kort och koncist. Liksom. Okay. För att det är så här, hur mår vi? Och jag kommer in och säger då att jag har haft en pissmorgon, en pissnatt och jag mår piss. Men vi ska vända det här. Mm. Så kort. Men jag vill liksom inte ha en 40 minuters utläggelse. Nej,
Eller du vill inte att hon, någon säger så här. Nej, men...
Jag mår inte bra.
Cancer.
Nej,
precis.
Nej.
Så, pass på den, vi går vidare till någonting mer positivt.
Ja. Men inga mer fördomar då? Liksom.
Men så allt, just den här fantastiska rädslan av att tycka någonting på riktigt. Mm. Den här fantastiska rädslan för att överhuvudtaget ta tag i någonting som kan väcka känslor på riktigt. Men, och känna sig fortfarande lite radikal då när man säger så här... Ja, men jag tycker faktiskt att den här formen av urringning är snygg. Och så blir folk så här, åh nej, hur kan du tycka det? Mm. Men om du skulle tycka det minsta lilla som har liksom betydelse på riktigt. Någonting som har betydelse för en större grupp av människor. Där du kanske måste tycka någonting politiskt. Eller ta ställning för någonting som är lite obehagligt. Jobbigt, någonting kan slå mot dig. Då blir man livrädd. Och det är inte så här, det är inte ett förakt. Det är inte att jag ser ner på dem som gör det. Det är ungefär som att ha en snickare som skulle säga så här... Nej, men jag tänker snickra på mitt sätt. Klart du inte kan. Du måste ju snickra mitt hus. Du kan inte göra en eget hus. För det är jag som har beställt jobbet. Så det är fullständigt självklart. Mm. Men det är också en förutfattad mening. För att det är så.
Mm. Ja. Mm. Ja, men helt rätt. Mm.
Då när jag lärde känna Janne här då. Så pratade vi mycket om killar. Och relationer. Skräll. Och mina liksom datinghistorier och vad jag har varit med om och vad jag liksom, stackars mig, vad jag har utstått liksom, av alla de här männen som finns. Hur var du som tonårskille? Var du liksom en fuckboy? Var du en snällis, en Casanova? Hur var liksom din tonårs...
Ja, men jag var bara bedrövlig. Alltså,
du var bedrövlig.
Ja, men jag var bara bedrövlig. Inte heller på det sättet. Utan här var det ju att man jagade status... Som nog i grunden var för att man ville ha tjejer. Mm. Men statusen i våran gruppering då i Gottsunda. Gottsunda är en förort utanför Uppsala som där det var, alltid har varit väldigt rörigt.
Det låter ganska tufft faktiskt.
Ja, men det är ett av de här särskilt utsatta områdena. Mm. Men det var ju som sagt för att skapa status där så var det ju mycket kriminalitet, mycket våld och så vidare. Så det var ju mera sånt som var fokus. Och sen så om någon... Tjejer var ju tjejer på den tiden också. Och då är exakt lika irrationella och dumma i huvudet när det kommer till att vilka killar man vill ha.
Ja.
Mm. Och det gjorde ju. Undermedvetet gissningsvis. Nu jag flikar in med så mycket knepiga grejer. Men du vet, när du minns saker så tänker jag, men jag kommer ihåg det här. Du var 19 år så här, eller du var 17 år. Du minns inte. Du kan inte minnas exakt. Utan det här är någonting som ditt minne formas hela tiden utefter hur du ville att det skulle vara.
Mm.
Så om nu jag säger så här, ja men det tjejerna gillade mig därför att det kan ju inte vara ett projicerat minne. Men det man kan veta det är att nästan jämt så de som betett sig mest ärsligt i de här gängen, det var också de som fick tjejerna.
Mm.
Det jag höll på med då var jävligt destruktivt men det genererade också uppmärksamhet från det motsatta könet.
Mm.
Och jag tror att det hänger i. Ni är liksom funtade på ett knasigt sätt.
Det är lite så.
Ja, men killar är ju dock likadana, skulle jag vilja säga. Är också, alltså, män alltså, funtade på lite konstiga sätt hur de vill ha det. Och att så här, en tjej får inte vara för lätt, för då slutar ju jakten direkt och hela den biten.
Mm.
Och som tjejer då, särskilt som ung, kanske jagade fel killar, för de blev ju mest kanske populära, de som var lite mer sviniga.
Jag kan berätta det absoluta facitet, och så låter jag så självsäkert så att det låter som att det verkligen är så här, fast egentligen så är det en teori förstås.
Mm. En killgissning, brukar vi kalla det.
Ja, det är också lite roligt, den kan jag ta sen när jag krossade begreppet. Men jag tror att det är viktigt att man har en biologistisk teori kring varför man agerar som man agerar.
Mm.
Och när du ser att killar till exempel inte kanske vill gifta sig med en tjej som kommer fram och säger hej, ligga, utan det är ju för att grunden, det vi söker, det är rent, det är renheten hos en kvinna. Och då tänker man, herregud, vad är det du säger?
Mm, ja,
renheten hos en kvinna, det är ju det oskuldsfulla. Och varför söker vi rent biologiskt det oskuldsfulla? Jo, för att hittar du en hona, för jag säger så istället för att det inte ska bli en sån här feministisk världskrig, som inte då parar sig till höger och vänster, då är risken, möjligheten att avkomman ska komma från dig mycket, mycket högre. Ju tidigare stadio och vad ska man säga, där du hittar någon som söker sig just till en och till dig, så är det ju inte risken att du föder upp någon annans ungar är ganska liten. Så grunden i varför mannen söker kvinnan som då inte skriker ligga första kvällen ligger biologiskt i att man vill ha sin egen avkomma och inte föda upp massa andras avkommor. Det är det som ligger liksom längst bak i skallen. Och har man det, har du kännedomen, så blir det också lättare för både tjejen och killen att ragga och veta vad de egentligen håller på med. För att allt det här andra är ju ett spel. Allting som vi gör i den här tuppfäktningen när vi ska försöka vinna kvinnans blick.
Mm.
Som man så är det som återigen en överlevnadsinstinkt i att vinna kvinnans blick. Kvinnans blick är det läskigaste som finns, för att man är rädd för den, för den kan innebära så här: ett, du är osynlig. Det finns ingenting som är läbbigare för en man än att bli osynlig för kvinnans blick.
Mm.
Nummer två, det är ju föraktets blick. Att se hur de säger, shit, vad fan gör du här? Vem tror du att du är som tittar på mig? Och allt det här ligger ju i överlevnaden. Så om du känner till det biologiska grundläggande som gör att du söker dig till en viss form av människa, så är det mycket enklare. Får jag dra en liknelse till? Bara för att man ska... Och nu raljerar jag utifrån mig själv. Jag tycker det är roligare att man får bjuda på sig själv än bjuda på någon annan. Men om man då köper en pissdyr bil. Mm. Alltså löjligt dyr. Alla bara, alltså en sån där bil.
Hur dyr är den bilen?
Vi pratar så 5-6 miljoner. Mm. Det är en dyr bil. Och så frågar man, varför köper du den där? Jag bara, jag vill göra säkra omkörningar för det går inte så snabb. Eller så här, nej, jag är så bilintresserad, ska spara på bilar. Sluta ljug för dig själv och andra. Det enda du visar, det är vilken status du har. Så att alla kvinnor, och det här får man såklart inte säga, för nu kommer jag få alla bilintresserade på mig också. Men det du egentligen gör, om du går tillbaka när människan verkligen var apa, ofta då så här, människor, apor, gorillor, schimpanser, de tittar när de ska visa upp sig för sina honor, så tar de upp stockar som de springer och slår med och visar hur starka de är. Precis samma sak gör karar när de kommer med sin dyra, dyra bil. De säger till dig, vet du vad, om du väljer mig, så kommer jag se till så att ditt liv blir tryggt, så att dina ungar har det tryggt, så att våran avkomma kommer att överleva. Det är vad vi egentligen säger med våra statussymboler och när vi flashar med våra stålar.
Eller en kuk för längre.
Så kan man kalla det. Same, same. Men det är också den grundläggande biologiska delen till varför vi handlar som man gör. Och därför kommer det bli så mycket enklare sen. Man har den insikten i dialogen eller i, vad ska man säga...
Men det här med jakten, har inte du väldigt mycket dyra bilar?
Supermycket.
Ja, men och då är min fråga, men köper du dem enbart då för status, eller är det inte också att när man väl kan och du vet, du har unnat dig, alltså lite som vi känner med väskor, att alltså att det ändå inte behöver svartvitt vad som du förklarar, men jag förstår, man kan ju se ibland kommer någon på Strandvägen i en illgrön Ferrari och låter extremt mycket, om man är så här, du vill bara visa upp dig själv. Men sen kommer det ju vissa att så här, nej, men den där bilen är jävligt snygg, jävligt cool, den är min vibe, så.
Jag har fått den här frågan vid ett par tillfällen. Mm. Men i och med att jag är i en podd där man också får prata lite så här relationsmässigt. Mm. Så min fru gjorde ett riktigt dåligt kap. Alltså hon tog mig när jag var så jävla dålig. Och trots att jag var så jävla dålig så höll hon i. Men efter kanske när 10, 15, kanske 20 år.
Ja, men då, det är länge.
Det är länge. Och det, då ska man det ge någonting efter när någon har varit med så pass länge. Och så blev jag mindre värdelös.
Mm.
Jag vill ju kunna visa med mina bilar, när jag flashar mina hus, även fast min fru tycker bilar är skitfula och löjliga, samma som båtar, så vill jag ändå signalera, vet du vad? Hon gjorde ändå ett hyfsat bra kap. Det tycker jag är lite så här. Hon frågar inte efter det. Hon vill inte ens ha det. Men jag vill kunna visa det. Och det tycker jag är liksom, för mig är det ett sätt att visa kärlek också till min fru.
Mm. I made it.
Mm. Ja, lite så.
Mm. Ja, och tack för att du hängde kvar.
Och även fast hon tycker att det är tokpinsamt och jag är bara patetisk när jag har dem. Så,
ja. Det kan vara, men hon kanske får lite väskor och sånt också då, som hon gillar.
Hon får precis vad hon vill. Men det är också ett, det kan också vara en projicering från min sida, för att jag egentligen vill bara åka runt och spela tupp. Men ja, det har jag i alla fall hittat som en ursäkt som jag tror på själv.
Mm. Ja, men det är ändå rimligt.
Mm. Men just också det här med jakten som du var inne på lite, Loisanne. Ju snabbare jag visar intresse, desto liksom lättare för dem att försvinna. För att män vill jaga. Och då antar jag att det också ligger liksom biologiskt i hur det var back in the days. Eller ja, vad säger du?
Jag älskar att jag blev Jan, vår biolog.
Ja.
Hur säger du?
Nej, men det här har ju upprepats av väldigt många som har samma teoretiska utgångspunkt som mig. Men det är att en man, en hane, kan göra precis, nu överdriver jag för det finns inget som är hur många som helst, men väldigt, väldigt många barn med väldigt, väldigt, väldigt många kvinnor. Han behöver inte vara liksom speciellt noga. Om han råkar para sig med en dysfunktionell hona som kommer generera dåliga avkommor, så spelar det inte någon roll, han kommer inte hand om dem i alla fall. Han säger multiply, ut med säden, och så får han, det för det är liksom mannens mest grundläggande del. Det är inte så att om du går tillbaka till urmänniskan så här, ej, vi lever i parförhållanden. Nej, vi var inte ens barbarer, vi var liksom apor på riktigt. Och vi ska komma ihåg att det här med tvåsamheten, vi pratar alltså i Petrus, i skriftens, i Bibeln, han var den som kom med det första kärleksbudskapet när han sa att kvinna och man, ni ska älska varandra på lika villkor. Ni ska, alltså vi, där någonstans för 2000 år sedan så gick relationen ifrån en ren affärsmässig del när familjer satt ihop kille, tjej, för att de inte skulle slå, för att familjerna inte skulle ha ihjäl varandra, för att rikedomen skulle stanna i släkten. Det var bara det som var relationer. Men det glömmer man bort. 2000 år gammal är den här relationen som är någonstans påhittad. Men vi har lärt oss kulturellt att hålla ihop på det här sättet, så vi tror att det här är det som är det naturliga och det rätta. Jag tycker om det, för att det är kulturellt, det är den civilisation som har byggt upp allting som du kan nämna, som du upplever som är just civilisation, är ifrån den kristna tron, och den ska vi vara tacksam mot. Men man, det går inte att förneka, och vi får inte glömma bort det. Så nej, det är inte vi män, eller i grunden som apa, vi bara multiply, utnyttjar så mycket som möjligt och gör så mycket ungar som möjligt. Medan ni ska göra precis tvärtom. Ni ska vara så extremt, extremt selektiva, för det här är säkert också fel att säga, men testa så här, men hej, nu har jag en 7-8 ungar. Och nu blir det ännu bättre bara. Det kommer inte vara så att ni kommer vara enklare för att hitta en ny kar efter 7-8 ungar.
Nej.
Och det är inte så att kroppen bara säger shit, 10 till. Utan man får räkna på att de här första, den som är med vid första svängen och håller de här avkomman levande, det är det bästa. Så ni måste vara så att oj, 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 superselekterande, och sen hålla i utta helvete så inte han springer iväg. Mm. För att då kommer det bli svårt att överleva. Mm. Så vi är helt motsatta utgångspunkter.
Gud, vad jobbigt.
Men det är också,
men det finns undantag. Jag vill ju ändå säga att alltså, min kille, vi träffades, jag var verkligen så öppen som en bok och var så här, ja, nej, men var super på och inte alls svår och inte alls mystisk eller någonting, och vi slutade ändå upp.
Jo, men det är ju för att du det kan vara bra att känna, det är för att du är människa. Du är inte homo erectus, du är homo sapiens, du är inte apmänniskan, för att ni kan ju intellektualisera er relation. Man tänker ju bortom sin egen biologi, så det är klart att det här är ju bara grunden. Sen så är det ju, sen har vi som tur i livet just, alltså, ja, nu är vi ju inte längre apor, och det kan vi vara på sätt och vis tacksamma.
Nej, men då, jag har ju en teori att så här, också är det helt rätt så är det inte så att det behöver vara värsta spel.
Nej.
Utan då kan man vara rätt ärlig från början.
Ja. Mm. I den bästa av världar, absolut. Mm. Så kan man tänka så här, snygg kille, jag drar ner urringningen lite till, se till så att kjolen blir lite kortare och så jag raggar hem honom, det här kommer nog bli bra. Så kan det vara. Men jag skulle säga som man, risken är ganska liten.
Mm.
Jag skulle föreslå att ha inte så där så mycket urringning. För det
sitter, nej, men det sitter, du,
men, jag vet. Det var ni som bjöd hit mig, var inte jag som tvingade hit mig. Och vill ni ha liksom...
Ja, men jag älskar, jag älskar motsatta. Ja. Men, och där är nog också en smaksak, skulle jag säga.
Absolut. Jag tycker generellt att om man nu vill ha tips, vad är det som kittlar mannen? Så här, nakenhet, ja, absolut, inom porren. Men kittlar det liksom relationsdelen hos någon att så här, det finns ingenting mer jag kan se hos den här tjejen, för jag ser hennes bröstvårtor, jag ser hennes skinkor, jag står på krogen och alla andra kan också se det. Jag tror att om man såg det estetiska i att faktiskt vara klädd på ett sånt sätt som mannen också ser ditt ansikte, så att han också kan få ta del av ditt intellekt, för att du är en människa. Om du vill attrahera den här mannen som människa, så tror jag att det kan vara bra att han tittar på dig i ögonhöjd, tittar in i dina ögon och lyssnar på vem du är. För att om du lockar bara med det fysiska, så kanske inte är superskumt om det inte går hela vägen. Och jag vet inte, men alltså, vi får klä oss hur vi vill. Vi får klä oss hur fan vi vill. Men om vi vill ha ett råd. Och det ska vara
jag
ärligt,
köper lite det du säger, det. Ja, så här, då kan ju kanske kroppen, för ni män fungerar ju på ett visst sätt, då kan kroppen locka mer än det man faktiskt kan se. Så att man har inte ens gett personligheten.
Och vad sänder vi för signaler?
Ja. Och det är ju samma sak som vi tjejer, hade ju inte heller kanske liksom, kommer en kille och liksom visar hela paketet och hela den biten, att man kanske inte heller hade varit så här, honom ska jag ha.
Men grejen är att vi gör ju det, fast vi gör det på ett helt annat sätt. Aha. Utan när du går, om du ställer dig i skilsmässodiket på Rish, och så står det någon kar där med så typ dubbla klockor, varje klocka kostar 2 miljoner, och så har han en uppenbar klädskrud som kostar så 50 000. Han visar just det som du säger, fast han visar på ett annorlunda sätt. För att det är olika saker som kittlar oss. Mm. De som tror, de som fortfarande är apor, som skickar dickpics och tror på fullt allvar. Ja, det är den som är grejen. Men det är ju för att den människan inte har gått vidare och blivit just homo sapiens. Han är homo erectus fortfarande.
Fast det här kan jag vilja hålla med, faktiskt.
Ja. Men vi ska köra en liten grej nu som är då bare minimum or princess treatment. Så det här är alltså olika påståenden. Och om du tycker det är så här bare minimum för en man att göra för sin kvinna då. Eller om det är princess treatment. Alltså så här over the top. Alltså det här.
Går du på något sätt att få någon form av så här anti-anglosaxisk touch på det här?
Som vad man, betyder det? Anti-anglosaxisk
touch. Om det går att göra det lite mer svenskt, så jag förstår vad du säger.
Ja, men så här, vi kan ju typ ta en...
Bare minimum betyder ju liksom, men det här...
Är det minsta möjliga mannen kan göra? Vi tar ett exempelfråga.
Det här borde alla män göra.
Köpa blommor på morsdag. Det borde alla män göra.
Då är det bare minimum.
Det är princess treatment.
Princess treatment är så här, det här är...
Överkurs.
Överkurs.
Men vi gillar ju överkurs.
Jag vill jättegärna ha princess treatment.
Ja, men.
Okej, så är det bare minimum eller princess treatment att köpa hennes favorit snacks bara för att? En sån här helt vanlig dag, bara köpa hennes favorit.
Det är ganska taskigt om du tycker om någon. Så här, och gissningsvis kanske man tränar tillsammans, man krigar för att vara lite hård. Och så bara bär man hem massa choklad varje dag. Det är skittaskigt. Så det skulle inte jag tycka var hyggligt. Däremot så kanske man kan bära hem någonting annat som man vet att hon verkligen uppskattar. Eller kanske hjälpa till med någonting hon verkligen uppskattar. Men att släppa hem godis, vet du fan om det.
Men snacks kanske, den här personen kanske älskar selleri.
Morötter, okej. Okay. Ah. Ja, men jag bär hem, då är det absolut.
Så, det är bare minimum då.
Såklart ska du ta... alltid tänka på vad skulle hon önska sig just i det här tillfället och leva upp till det.
Det jag tycker jag också är så. Alltså viktigt, för alla de här små grejerna är också en grej för att fortsätta visa kärlek i en långvarig relation.
Och ge mig en örfil varje gång jag fastnar på såna här saker när jag förstår men ändå inte förstår.
Skriva kärleksbrev.
Ja, men att bara sätta ner på papper vad ja. Du tänker kring
att man, den budskapet. Typ att man skriver kärleksbrev lite då och då. Är det bare minimum ja, eller princess treatment?
Om kärleksbrev innebär att du när du går hemifrån skriver på ett kuvert kanske hur mycket du saknar den kvinnan som är i ditt liv mm. och att du faktiskt redan nu ser fram emot att få komma hem igen. Ja, det tycker jag att det ingår i relationen.
Mm. Mm. Men nu tänker jag ett långt kärleksbrev. Alltså så här.
Ja, nej, det skulle jag säga. Att skriva långa kärleksbrev, ja. det tror jag nog är...
Princess treatment.
Nej, eller snarare så här. Alltså, relationer övergår i någonting mer efter en tid. Att du efter, som då i mitt fall, 29 år, skulle skriva ett jättelångt kärleksbrev till min fru.
Mm.
Alltså, det skulle bli en smula taftologiskt med tanke på att det här det sagda ordet är ju sagt inte en och två gånger och därför så går det att komprimeras på baksidan av ett kuvert när jag lämnar hemmet.
Mm.
Så jag tror att i början absolut, för att du behöver få ut det i dina känslor och framförallt den otryggheten som finns hos bägge parter i den nya relationen där bägge två står och är livrädda för att sänka garden.
Mm.
Tänk, om jag säger jag älskar dig före den andra, då kommer ju han bli livrädd och så drar han eller hon.
Mm.
Att våga sänka den garden när du faktiskt tror på det och säga okej, håll dig, inte efter 4 dagar, inte efter 1 vecka, inte efter 2 veckor, men kanske efter när det har gått en månad och ni liksom faktiskt verkligen hängt ihop. Där kan du börja våga släppa och faktiskt säga att fan, det här kan kännas jobbigt. Och så kommer det här långa brevet där du faktiskt erkänner att ja, men jag älskar dig. Mm. Men som sagt, håll lite i lite det.
Mm.
Så jag tror normalt
det kan
nog
skräcka lite också. Alltså, ja, men man blir lite rädd.
Just därför så behöver man hålla i lite och så.
Mm.
Komma hem med typ soppa och när hon är sjuk. Alltså så här, verkligen ta hand om henne när hon är sjuk.
Laga en soppa när hon är sjuk.
Ja.
Bare minimum eller princess treatment.
Ja, men såklart att du ska göra det. Bär en varandras bördor. Det är klart att du ska vara extra på när din andra part är svag.
Mm. Och det spelar ingen roll hur länge man varit ihop. Det ska
nej,
bara ske.
Inte. Snarare, nej, verkligen inte.
Bära hennes väska när hon ber om det.
Ja. Alltså, era generation är så jävla fucked up. Alltså, så här, när hon ber om det. Alltså,
eller när hon frågar om det. Om hon frågar.
Nej. Om en kvinna behöver be om att få sin väska bärd, byt snubbe. Alltså bara stick åt helvete. Det är alltså en kar som inte
jättebra
bär.
Svar. Ja, jättebra
älskar
svar.
Det. Ja. Bare minimum eller princess treatment. Att lägga in hennes handduk i liksom torktumlaren så att den ska bli varm när hon har duschat klart.
Jag var dum. Nej, det är princess treatment.
Det är princess treatment.
Vad fan, torktumlaren.
Tänk dig vad gulligt.
Mm, det var jättegulligt.
Fast det kanske är lite ikter.
Ja, men jag hade bara så här, du ens har koll på att jag ska duscha. Eller så här, bara, gör något med ditt liv än att hänga in en varm handduk. Köpa henne blommor lite så här randomly, om hon uppskattar blommor då.
Ja, verkligen.
Bare minimum.
Bare minimum. Kom ihåg hennes kaffeorder. Alltså vad hon har för kaffe som hon dricker.
Om du inte kommer ihåg om din... Om den människan du älskar vill ha mjölk i sitt jävla kaffe. Så ja, men det är klart att jag ska komma ihåg. Och det är även på såklart på dejten.
Mm.
Om vi träffas.
Mm.
Och jag ägnar hela den här dejten åt att berätta om hur förträfflig jag är. Hur mycket pengar jag tjänar. Och hur mycket jag har varit med om i mitt liv. Så du inte ens får den sylen i vädret och jag har inte lyssnat. Så jag vet vilket vin du ville ha eller vilket kaffe du ville ha. Be honom för att hjälpa.
Ja, men köper det.
Öppna dörren för henne.
Generation.
Fast jag kan väl inte säga generation årets män, det är ju inte alltså
nej, det
dagens
inte
män är ju inte män.
Absolut inte alla som öppnar dörren.
Alltså jag kan säga jag blev ju otroligt stolt när min 7-åriga son eller 6-åriga son skulle gå på dejt första gången och han öppnade bildörren, skulle hoppa in, backade och sa damerna först.
Nej.
Jag var så ja. Exakt så.
Det här ni har ju extremt mycket att skylla på att ni har släppt fram den pseudo kvasifeministiska resonemangen så pass mycket så att så många män vågar inte öppna dörren för att det skulle vara ett tecken på att man tror att kvinnan är så pass handikappad så att hon inte klarar av att öppna dörren själv. När samma sak om jag springer och hämtar det regnar ute och jag springer och hämtar paraply till min fru så är det inte så att jag liksom ifrågasätter om hon är vattentät. Utan det är ju för att det man ska göra så. När jag öppnar dörren åt random kvinna så betyder ju inte det att shit, jag tror att du är så retard så du inte får upp dörren själv. Utan för man gör så. Mm. När jag säger att jag tycker att mannen ska skydda kvinnan. Och då säger man så här, hon kan väl skydda sig själv. Då säger jag så här, vi skyddar inte kvinnan för att hon är fullständigt hjälplös. Utan för att det är det vackraste och finaste vi har. Mm. Och därför ska man skydda. Så, och det är så tragiskt om hur man i varje sak som kan tolkas fel, tolkas fel. Jag sa vid något tillfälle att en man blir först en man när han frångår liksom den här pojkens navelskådande blick. När man bara säger jag. Utan sätter familjen först. Det vill säga när du prioriterar att ta hand om din familj. Det är priot före dig själv. Då först blir du en man. Och då blir det så här. Och då tror du inte att man ska dela lika familjen hit och dit. Men sa jag just att ingen ska bidra. Jag sa bara att det är då du blir en man. Och det, om du inte inser att du som man någonstans har den sista delen om det smäller på riktigt. Att det är du som offrar dig först. Om det nu blir, om det smäller på riktigt. Ja, ledsen.
Men jag tror att det finns det så här två olika läger och vi har väl kanske fått lite skit för det, för vi är liksom ändå så här, alltså jag är för jämställt och att det är klart att papporna ska vara pappalediga så att mamman också kan jobba och hela den biten.
Men vem ska bestämma det? Ska staten eller
nej, ska det ska ju såklart vi som förhållande, men där kan jag förstå, det ligger ju en så större problematik i hur den kommunikation, och där kan man ju gå in längre bara, men då har du valt fel kille eller liksom så, om inte ni kan komma överens om det i hemmet. Men så är det ju, och man kan ju försöka hjälpa samhället till att bli mer jämställt i form av då typ staten, för att hjälpa dem som kanske inte får sin röst hörd för att de kanske har valt fel kille eller whatever. Men det är ju
staten kommer ha jävligt svårt att hjälpa dig och skaffa en bättre snubbe.
Absolut, men man måste ju ändå, för att samhället ska fram så måste de kanske hjälpa till de som inte kan, så att så här, tvinga papporna till att ta pappaledigt. Sen är inte det optimalt för alla familjer. Vilket man också får förstå, att det kommer ju aldrig gå att det är bra för alla. Men det kanske hjälper dem som har det tuffare, som faktiskt kanske också behöver jobba för att man vet inte vad som händer sen. Och då står, för det är ju oftast kvinnofällan, står man där, killen har lämnat för sin sekreterare, du står själv, du har bara varit mammaledig.
Eller mamma för sin spinninginstruktör.
Ja, exakt. Mm. Men det jag vill säga är då att så här, fortfarande känns det som att alla killar har tolkat det som i den här då feministiska kampen, om man ska säga så, där vi är så här, vi vill jobba, vi vill tjäna pengar, vi vill att det ska vara jämställt. Vi vill inte kalla pappan till våra barn barnvakter för att de så sällan är med barnen. Men då är det som att ni killar har varit så här, ja men gud vad skönt, då slipper vi allt. Då behöver vi inte längre öppna dörren, var gentlemans, för ni ska klara er själva.
Mm. Som ja, att, eller typ så här, då kan vi splitta på notan på första dejten.
Ja,
för eller det ska så, vara jämställt.
Ja, boka din egen Uber till dejten. Nej, nej, nej. Killar ska, det är princess treatment. Men går man in i en långvarig nu.
Nej, men och sen nu hade ju du tvingat dig själv att säga så här, eller när vi ska dela på notan på första dejten, sen ska man väl dela. För att jag vet att det är någonstans tabu att säga att ja, men okej, killen tar notan och säger, men nu då, om han är mycket fattigare då, ja då får man väl lösa det, då kanske inte ska springa så
då
mycket.
Då kanske inte han ska bjuda mig på den här dyra restaurangen, då får han ta, då får vi ta en kaffe
ungefär så.
Och en korv.
Så jag tror att man, att det har blivit ett, att det ens är ett spörsmål, att det är så här, att det kan backfire att säga att ja, men jag vill träffa någon som är på det här sättet.
Mm.
Och ett sätt kan ju vara då att man tar notan. Ja, och vill man då ha någon som tar notan, ja, då får du se till att välja någon som tar den. Du kan inte fortsätta hänga med den snubben då som gör tvärtom, bengalon. Ja.
Sista då, bare minimum or princess treatment. Att värma upp hennes bil på vintern.
Ja, man kan ju hoppas att du kommer ihåg att trycka på den knappen som säger att från klockan 7 ska bilen vara varm eller stoppa i en motorvärmare. Men om du inte kommer ihåg det, så ja, då tycker jag att du ska gå ut och slå igång bilen.
Det är en kärlekshandling.
Men mer som en hämnd mot dig själv att du inte kommer ihåg att sätta i motorvärmaren på kvällen.
Mm. Nu har vi lite frågor då från våra vibbare som de undrar över. Och en av dem är så här, stämmer det att killar är så att if they wanted to, they would. Alltså att så här, om en kille vill träffa dig, han kommer se till att det händer. Om en kille vill vara med dig och liksom att ni ska bli exklusiva, så kommer han se till att det händer. Eller är killar också rädda?
Alltså det är intressant att höra din take också, med tanke på, nu vet inte jag exakt hur det var, men att du sa att din fru fick ut, alltså du var dålig i 15-20 år och då fick hon hålla ut. Men du ville ändå vara med henne. Alltså...
Ett, så är vi män är livrädda. Alltså vi är så otroligt rädda i grunden. För det finns ingenting som vi är mer rädda för än att just bli bortvalda.
Mm.
Och just den här första delen när man liksom så här känner av varandra. Jag tänkte nästan skriva det till dig. Att om du vet, vi har ju planerat den här podden.
Mm.
Och jag har fått så här 729 olika datum. Så här, kan du då? Kan du då? Nej, men jag kan inte då. Kan du då istället?
Hon är omöjlig. Ja.
Hade jag varit en snubbe och det här hade varit en dejt. Mm. Då hade ju den här sms-konversationen sagt till mig så här. Vet du vad? Glöm det. Jag är helt ointresserad. Men jag vet ju någonstans att jag känner ju ändå dig så pass mycket. Så jag vet ju att du vill ju att vi ska träffas. Mm. Så då går jag igenom det där. Men jag hade ju inte, hur skulle jag kunna veta det som kille? Vi är så pass sköra när det kommer till just den här rädslan att bli bortvald. Så några så här, det är inte bara ni som sitter och tolkar sms i 400 timmar så här, vad menar han egentligen nu då? Så. Utan det gör ju vi också. Mm-hmm. Vi är lika rädda. Däremot så finns det olika kategorier av män som man tidigare kategoriserade som alfa, beta, hanna, alfa, beta, gamma och hur man vågar agera. Och utifrån vilken individ du är och hur mycket självförtroende du har så kan du också vara mer eller mindre rak. För att du är så här, ja men fuck it. Vill hon inte ha mig så får det väl vara så. Men det är ju ett fåtal. Det här är ju en pyramid. Och den är spetsig. Den är precis som resten av samhället. Om du tittar, om vi ska göra en dålig jämförelse. Det finns ett gäng, det finns jättemånga författare. Men de i toppen, det är ett fåtal. Bara de tjänar pengar och säljer mycket. Alla här nere, de skriver böcker men de får det. De får inte ett skit sålt. Så är det med snubbar också. Då det finns en topp. De får nästan allting. Det är de som alla vill ha. De är mycket stålar, gott självförtroende. Och så kan jag säga direkt så här, vet du vad? Vill du träffas? Du bara, svarar inte. Men vill du träffas eller svara? Och gör du inte det, men stick åt helvete då. För att det svider hos dem också. Men inte på samma sätt. Men vi är livrädda.
Mm. Men om en kille liksom vill ha en tjej, kommer han se till to make it happen? För det är ju så här...
Ja, men då menar jag att typ de här osäkra... kommer ju inte kämpa för det, men...
Jaha, okej.
Okay. De osäkra, de tror att de har kämpat när de har likat din bild. Då tror de så här, nu borde hon ju fatta att jag är intresserad. Och vad fan, du får ju 409 000 likes av karar som vill ha dig, så det är svårt för just honom att sticka ut. Mm. Men han sitter där och väntar på att du ska likea hans bild, för att han är så här, det här ser hon nog. Och sen så grämer han sig så här, fan, ska jag våga ta tillbaka liken nu? för att hon vill ju ändå inte ha mig. Och det... Det är en sak att kunna berätta hur du ska agera för att det ska vara bra. Det är en annan sak att göra det. Jag har svart bälte. Jag kan berätta för vem fan som helst precis hur de ska agera så kommer det bli bra. Utifrån att det är mitt jobb. Jag har jobbat med utsatta människor som är knarkare och missbrukare, kriminella för att de ska komma bort ifrån sitt liv. Och jag kan det. Jag kan få en människa att sluta knarka. Jag kan få en människa att sluta skära sig. För att det är min profession. Det är vad jag kan. Det går ju också i relationer att det är ganska lätt att se hur du borde göra. Jag kan ju säga till någon så här, du måste vara solsopklar när du ska ha dialogen med Hanna och säga att du vill gå på middag med henne. Då måste du skriva just det. Hanna, jag vill verkligen träffa dig. Jag vill göra det här och här. Vill du också göra det? För att du får inte lämna någonting åt slumpen. Du får inte lämna möjligheten till att kunna missförstå. Precis som det är i affärer som går åt helvete. Det är för att du förutsatte någonting. Du förutsatte att, jo, men då ska väl vi sälja lika mycket, bägge två i den här firman. Men alltså han tänker, nej men jag är så jävla bra så jag behöver bara sitta med min podd och säga det här, sen så har jag gjort min del. För att du förutsatte. Precis samma sak i relationer. Du får inte förutsätta någonting som inte är nedtecknat mer eller mindre. Där du säger, är vi överens om det här nu? Har vi fattat lika? Och det måste man till med när man nu vill träffa någon.
Men då oavsett pyramiden då, om vi tar alla män och Hanna skriver till sin dejt att så här, jag vill jättegärna ses och ta en kaffe.
Mm.
Om den här killen då... Hon har gjort rätt. Mm. Men om den här killen då i sin tur inte liksom riktigt approachar det eller liksom kommer med ett datum, ställer in eller lite så, då är han ju de facto inte intresserad. Alltså för det är det. Då hade han ju sett till att det fick... Alltså,
Hade han varit sugen på riktigt då? 100%. Men däremot så betyder ju inte det att han inte kan bli det.
Nej.
Det är därför man måste våga vara pinsam. Du måste våga vara patetisk. För att det kommer, om ett år så kommer ingen bry sig. Han kanske säger till sina två kompisar så här, shit, hon är ju psykopat. Hon har skickat så här, sex meddelanden sex dagar i rad. Hon bara ligger på och ringer och ringer och ringer. Hon är henne, jag är livrädd. Det är det värsta som kan hända. Men störst 99% av fallen så kommer han så här, fan, hon ligger i. Alltså. Jag testar.
Så egentligen,
ge inte upp,
if they wanted, they could. Ja. Men du kan också få dem att want it.
Exakt, för att du ska ligga i. Liksom. För mannen blir ju också hedrad, uppmärksam på samma sätt som vissa klarar av att ta en komplimang som är tjejer. Så blir ju mannen jätteglad av kvinnans blick, av uppmärksamheten. Även om den kommer från helt fel håll så uppskattar du den för att du blir sedd.
Tänker killar också på om tjejer är liksom ovanför deras liga eller under deras liga?
Alltså snygghetsmässigt pratar vi nu.
Nej, men det kan vara både alltså, framgångsrikt allt liksom. Skulle du säga att killar kategoriserar kvinnor lite så att säga, hon är above my league eller hon är under my league?
Ja, men om du inte gör det så är det ju något fel på det. För att det är ju hela din möjlighet till att kanske kunna hamna i en tvåsamhet är ju att du måste sikta rätt i din liga.
Mm.
Siktar du för lågt, ja, då får du en risig avkomma helt i onödan. Siktar du för högt, ja, då kommer du inte nå dit, utan du måste hitta precis det som ligger lite snäppet över vad du egentligen borde kunna få, och det måste du kunna kompensera med någonting, allt ifrån charmighet till vad du är duktig på någonting, eller du har en potential eller vad det nu må hända vara, som kar oftast genom en hyfsad ekonomi, eller att du är skitduktig på vad det nu må hända vara för någonting, men det är där du ska ligga.
Den här är ju väldigt rolig, den här frågan, för att jag tror vi alla kommer ha samma svar. Min kille skriver flörtigt / sexuellt med andra tjejer och umgås mycket med yngre tjejer. Vad gör jag? Är det en solklar red flag och varför gör han så?
Ja, jag skulle säga att det är en solklar red flag.
Ja.
Ja, det beror på vad du vill. Om du vill vara ihop med den här killen, såklart du ska vara det. Men då ska du också vara medveten om att han ligger med yngre tjejer. Och tycker att det är okej, kör.
Mognar alla killar till slut eller är vissa bara lost cases som inte går att rädda?
Mognad har ju egentligen ingenting med ålder att göra. Alltså ålder har ju med ett förfall att göra. Att du sakta och sakta, du dör. Det är vad ålder är.
Vad bra.
Mognaden är ju någonting helt annat. Det var därför jag tyckte det var så roligt med ditt svar där. När blev du vuxen? 30? Bara, stor risk. Utan mogna gör du med erfarenhet och kunskap, men erfarenheten och kunskapen måste du ta till dig. Det är ju därför människor, det är därför det finns vuxna bebisar. Det är därför det finns trebarnspappor som sitter och spelar tv-spel och inte ansvarar för familjen. Det är för att de är retards, de är vuxna bebisar. Och de ska du ju inte avla på, för att det kommer bli en risig avkomma. Det är därför du måste hitta dem som faktiskt har mognat och som har klivit in i rollen som en man. För du bör inte skaffa barn med en pojke.
Nej.
Kan man liksom få en man att mogna? Alltså vi säger då att man inser lite för sent att man har skaffat då två barn eller tre barn med en kille som sitter och spelar dataspel och liksom inte tar ansvar.
Du är väldigt, väldigt sen på bollen om du ska förändra någon som du har skaffat två unga med. Det var ju inte så genomtänkt. Men däremot så kan du ju i din prorelation, det är egentligen bara det enda du gör när du är i en relation, det är ju känner efter, ska jag våga göra barn med den här människan? Liksom. Det är ju det är där du är och känner efter. Och om du märker att den här personen, för det kan ni, det finns ingenting som har räddat fler män än kvinnor ifrån att bli knarkare, kriminella, dåliga och så vidare. Men det finns heller ingenting som har fått så många kvinnor att bli knarkare och dåliga som dåliga män. Den sociala smittan går inte bara från ett håll. Så du kan absolut förändra en man med risken att han förändrar dig så att du istället blir sopan istället.
Det
jag försöker säga med det är att det du ser är oftast vad du får. Med risk för att du blir skiten som du ser, som du tror att du ska förändra. Så bättre att hitta någonting som du inte behöver förändra. För det är naivt att tro att det kommer funka.
Ja.
Du kan förändra hans klädstil, men du kan inte förändra hans personlighet.
Kan man förändra hans klädstil verkligen?
Men ja, det tror jag.
Okay.
Ja, det kan man.
Det är möjligt.
Jag blir ibland till så nej, sorry.
Då byter man.
Buster kom hem med ett par cowboy boots igår. Yeah. Och sen är jag Nej.
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 Nej, tack.
Nej.
Ja. Jättekul att du gästade podden, Jan, och tog liksom håller facklan för alla män där ute.
Verkligen.
Jag känner att alla ni tjejer som lyssnar som vill att era killar ska bli lite mer män kanske ska lyssna på sätta på avsnittet, tror jag.
Ja, jag tycker också det.
Eller hur?
Och så kanske det blir en part 2 med lite mer
föräldraledighet.
Då kan man ju säga, alla ni som nu blir arga på att du säger att jag håller facklan för alla män, ni som blir arga, ni ihop med pojkar.
Och ta allt med en nypa salt. Det gör vi ju alltid i den här podden.
Ta allt med en nypa salt.
Ni kan ta det med salt. Jag tar ingenting med salt.
Tequila.
Tequila.
Ja. Ha en fantastisk vecka, hörni.
Ja, vi hörs. Jag vill bara tänka, vill du göra reklam för din bok också? Kanske?
Ja.
Din nya bok.
Och nu blir det reklamfilm. Jag släpper en kriminalroman. Den släpps nu om ett par dagar. Så den släpps till midsommar. Så köp den så att den blir en bästsäljare så jag får högre status.
Men är kriminalromanen, är den alltså från ditt liv? Eller hur är det? Vissa grejer är...
Jag har en sida precis i öppningen av boken där det står så att alla ni som kommer känna igen er eller så här, det här har hänt på riktigt. Ni har helt fel. Det är allting bara fantasier, såklart. Jag skulle aldrig skriva om sådana saker.
Okej, okay, jag fattar.
Mm, okej. Okay. Point taken.
Sånt tycker jag är spännande.
Mm.
Ja, det gillar vi. Tack för att ni har lyssnat. Och ha tack Janne tack. För att du gästade
Jan.
Tack Hanna Panna och hennes...
Vet du ens vad hon heter?
Nej, jag tänkte bara säga det. Jag tror...
Jajamensan. Kommer du ihåg det? Lovisa.
Bra.
Snyggt.
Okej, puss på er. Ha en fin sommar.
Ha det.